Evig eld av Jonas Moström. Uppläsare Torsten Wahlund. Kapitel 1. Måndag 10 oktober 2010. Erik Jensen sköt upp svängdörrarna till akutvårdsavdelning 9 på Sundsvalls sjukhus. Tre av patienterna han lagt in under eftermiddagen låg i sängar i korridoren. Den 93-årige mannen med oklar yrsel snarkade med öppen mun. En kateter med mörkgul urin dinglade halvvägs mot golvet eftersom slangen från urinblåsan hade snott sig runt en metallskena. Erik böjde sig i steget och lyfte upp den gömma påsen i sängen. Hälsade på de två andra patienterna som också skulle få tillbringa natten i korridoren på grund av att sjukhuset var överbelagt och fortsatte fram till sköterskedisken. Hej, var ligger patienten ni ringde om? Frågade han. Syster Anneli såg upp från en medicinlista. På 4-2, svarade hon och reste sig. Han har slagit om till flimmer igen. Erik tittade på EKG-kurvan på datorskärmen och konstaterade att hon hade rätt. Kammarfrekvensen hoppade mellan 120 och 130. Han gick med snabba steg mot salen. Bakom sig hörde han tjattret från Annelis tofflor när hon sprang ikapp honom. Han kastade ett öga på den digitala klockan i taket och såg till sin förvåning att den var 19.17. Egentligen skulle han ha gått av sitt pass klockan 4. Men eftersom dåliga patienter hade kommit in på löpande band hade han varken hunnit reflektera över tiden eller att han inte hade ätit sedan lunch. Premiärjouren var ny och osäker och kunde inte prioritera vilka patienter som, trots platsbristen, måste läggas in. Så han hade stannat. Först nu när blodsockret började sjunka mot tanketröga nivåer påminde han sig att han inte hade ringt till Sara. Men hon hade säkert listat ut hur det stod till. Det var inte första gången han missade middagen och nattningen av flickorna på grund av jobbet. Mannen med förmaksflimret halvsatt upp i sängen och andades ansträngt. Med stetoskopet mot mannens bröst hörde Erik hjärtat slå snabbt och oregelbundet. Det rasslade i båda lungbaserna och han förstod att lungödemet inte var långt borta. Han vände sig mot syster Anneli. Ge 2 liter syrgas på grimma, 0,5 milligram digoxin och en stötdos furix. Syster Anneli nickade och tog en av sprutorna som redan låg uppdragna i en rondskål. Sökaren började pipa Eriks rockficka. När han såg att det var från akuten nickade han avsked till patienten och skyndade sig tillbaka samma väg som han kommit. Den här Sisyfos-vandringen tar aldrig slut, tänkte han, när han än en gång passerade de tre patienterna i korridoren. Kvinnan med lunginflammationen hostade upp en slemklump på lakanet framför sig. Är man inte sjuk innan man kommer hit blir man det definitivt här, resonerade Erik. Kände hur hungern och frustrationen drev på cynismen som drabbat honom allt oftare på sistone. I morse, på klinikmötet om de nya nedskärningarna, hade han för första gången känt en lättnad över att han inte fick tjänsten som chef för akuten. Att skära ned i en verksamhet som redan gick på knäna var inget han ville ägna sig åt. Då var det bättre att satsa på den egna forskningen. Då var det bara han själv som blev lidande om han gjorde ett dåligt jobb. När han var halvvägs till akuten ringde mobilen. Det var Sara. Kommer du inte snart? Jag hoppas det, men det är kaos här som vanligt. Mjölken är slut. Kan du köpa 2 liter på vägen hem? Sanna har utflykt imorgon och vill ha O'boy. Han skakade på huvudet för sig själv. Fattar hon inte att jag har viktigare saker för mig än att planera för flickornas matsäck? Kan du inte ha fixat det idag? Du har ju varit ledig. Jag är inte ledig, Erik. Jag skriver på en bok. Dessutom håller jag på med släktforskningen, det vet du. Han hälsade på en ortopedkollega som swishade förbi på sparkcykel och sa: Jag ringer dig sen, hinner inte prata nu. Droppade mobilen i rockfickan och tänkte att Saras plötsliga intresse för släktforskning var ännu ett i raden av hennes påhitt som han inte gillade. Hennes idé att hon skulle skriva en bok om sin släkt gav han inte mycket för. Hon hade inte ens fått något besked om romanen hon nyss skickat in. Kunde hon inte för en gång skulle vara rationell? Fast han kände så, hade han inte protesterat när hon...